Jag tycker om det också för att det är någonting som inte är riktigt jag. Och det tycker jag är någonting fantastiskt med hotell. Att du kan faktiskt för en stund få vara någon annan. Det är som att starta på nytt. En slags tom sida. Ett nytt kapitel. Du kan testa hur det är att vara någon annan. Det är en känsla av verklighetsflykt också. Att en slags nystart.
Många är vi som fascineras av hotellet som plats och mikrokosmos. Här finns gästerna som checkat in, en del för kortare tid och andra för betydligt längre. Och här finns inte minst alla de historier som utspelat sig i rum, barer, korridorer och undanskymda vrår. Vissa hotell blir mytomspunna tack vare sin historia. Den tycks sitta i väggarna och besökare kan betala en hel del för att få ta del av den. På Hotel Ritz i Paris har både Coco Chanel och Marcel Proust varit stamgäster. I en svit på Hotel Hilton Amsterdam iscensatte Yoko Ono och John Lennon den första av sina så kallade bed-ins for peace, sängstrejker för fred. Och Chateau Marmont på Sunset Boulevard i Los Angeles är så fullproppat av mer eller mindre sanna historier att väggarna nära på rämnar. Det sägs att Greta Garbo lär ha checkat in på hotellet under namnet Harriet Brown, att Led Zeppelin kört motorcyklar genom lobbyn och att Lindsay Lohan blivit utsparkad på grund av obetalda räkningar. Men lika lockande som historierna och myterna är också möjligheterna som hotellets tillfälliga boende kan erbjuda, som chansen att för en liten stund låtsas vara någon annan. Välkomna till Stil, jag heter Erik Hullin och i veckans program ska vi checka in på hotell. Har det hänt att du har tagit in på hotell under ett påhittat namn?
Ja, det har jag faktiskt gjort några gånger på skoj. Senaste gången så kallade jag mig för Juan Delgada.
Regissören och författaren Christian Petri är en av alla de som tjusats av möjligheterna som ett hotell kan erbjuda.
Och det är en pseudonym som Johnny Bode använde när han skrev romaner.
Påverkade det hotellvistelsen?
Absolut, då gick jag in i det här. I den här förklädnaden under en, bara för ett kort ögonblick kanske, men ändå, det var en annan känsla.
Men vad hände det så där att någon frågade i baren vad du hette och sa du ditt påhittade namn istället?
Absolut.
Det kan vara svårt att minnas ett hotellrum. De är ofta förvillande lika varandra. Därför har Christian Petri som vana att alltid ta en bild av hotellrummen han bor på som ett sätt att försöka bevara något av dessa flyktiga boenden. Men det finns vissa hotell som återkommer i Christian Petris liv, favorithotellen. Ett av dem var Reina Vittoria som låg i Madrid, ett hotell där många berömda tjurfäktare har bott genom tiderna. Där brukade Christian Petri ofta ta in, men nu finns hotellet inte längre kvar. Det lades ner för flera år sedan.
Ja, det var som att förlora ett hem, absolut. Det var samma. Jag var där, bodde där den sista veckan hotellet fanns. Och det gick jag runt bara och sörjde faktiskt. Och fotograferade och intervjuade hela personalen och fotograferade alla vinklar och sparade menyer. Det låter helt sjukt. Men jag gjorde det.
Men hur var stämningen på hotellet den där sista veckan?
Ja, folk grät faktiskt. Det var personalen grät och det var väldigt emotionellt. Och stamgästerna, vi satt sista natten där i baren och tömde baren och berättade historier. Och så.
Men varför tror du att folk får så starka känslor till ett visst hotell?
Nej, men det är just en känsla av hem. Så är det, ett slags hem. Tillfälligt sådant kanske, men dock.
Hotellet är en annorlunda tillfällig bostad som på många sätt kan symbolisera livets alla skiften. Hotellet som fantasi, metafor, slott, konsumtionstempel, skräckfilm, flyktväg, dagdröm, paradis, helvete.
2015 gjorde Christian Petri en dokumentärfilm som utgick från hans stora fascination för hotell. Filmen Hotellet vindlar sig fram genom historier om olika hotell och människorna som har bott där. Och även om hotell ofta bara är tillfälligt boende så finns det gäster som har stannat längre än andra. Kanske kan ett hotell till slut bli ett hem.
Alltså jag har ju träffat människor som, jag träffade just i Madrid faktiskt en man som bodde på ett hotell på Gran Via. Han hade bott där i 30 år. Han hade haft ett gräl med sin fru och sen så drog han och så tog han in på det hotellet. Sen var han kvar där i 30 år och bodde fortfarande där. Så att för honom blev det verkligen ett hem. Han började med ett rum och sen hade ett rum till och så flyttade han dit sina grejer. Och, ja. Och jag har hört talas om andra. Jag vet att i Rom så Miss Italien 1959 bor fortfarande kvar på ett hotellrum där. Aldrig lämnat det.
Nu får jag sova en natt i rum 414. Det rum som Proust ofta använde. Jag sluter ögonen och lyssnar på havet som brusar. Vinden som tjuter och viner genom det gamla hotellet.
Vissa hotell blir kända tack vare sina kända gäster. Författaren Marcel Proust till exempel. Han bodde ofta på Grand Hotel vid strandpromenaden i Cabourg i Normandie. Och hotellet förekommer också i På spaning efter den tid som flytt. Den här typen av hotell har ofta en stark dragningskraft på många, som om vi, genom att själva ta in på hotellet, kan komma personen i fråga lite närmare.
Någonting finns kvar då utav det här, till exempel Marcel Proust, då är det ju möjligt att stå i det här rummet där han då har bott och så kan du se ut över havet som ser ungefär likadant ut som när han såg ut över dem. Och i hans fall så har han ju mycket av, speciellt i del 2 av den här romansviten, så finns det ju enorma beskrivningar av hotellet och havet. Och så det finns ju mycket kvar på det sättet. Och nu var ju Marcel Proust, han var ju väldigt intressant just vid hotell, för han var ju väldigt tydlig på den punkten att han tyckte om hotellrum för att det var ett slags icke-jag, som man kallar det för. Och det var perfekt för att skriva just att det var så långt ifrån honom själv som möjligt. Det fanns ingenting där som påminner om honom själv.
...1968 flyttade musikern Leonard Cohen in på det mytomspunna Chelsea Hotel i New York. Han bodde i rum 424 och på samma våningsplan i rum 411 bodde en känd sångerska. De inledde en romans och Leonard Cohen skrev senare en låt om deras romantiska möten. Han kallade den för Chelsea Hotel No. 2.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street.
Under många år när Cohen framförde låten live hade han som vana att berätta en liten inledande historia där han avslöjade detaljer som gjorde det klart och tydligt att personen han sjöng om inte var någon annan än Janis Joplin.
A long time ago there was a hotel in New York City where a lot of musicians used to stay. And among them there was a very great singer, a woman. I used to bump into her in the elevator about 3 in the morning.
Men Cohen skulle så småningom ångra att han så generöst hade delat med sig av både namn och intima detaljer. I ett program på BBC 1994, nästan 30 år efter att han skrev låten, berättade Leonard Cohen att det här var något som han var mycket ledsen över. Och om det fanns ett sätt att be om ursäkt till ett spöke, så ville han göra det nu. Men kärleksaffären mellan Leonard Cohen och Janis Joplin är bara en av många, väldigt många, historier som utspelat sig på det lika mytomspunna som ökända Chelsea Hotel, för att inte tala om alla kända människor som bott där under årens lopp.
One of the things that was so wonderful about the Chelsea was that you know, you could come there, you could check into Arthur Miller's room, you know, and that, and it was the same as when he left it, or Bob Dylan's room, or Leonard Cohen's room, or Edie Sedgwick's room, or, you know, any one of a number of people.
Here's room 506. It's enough to make you sick.
Chelsea Hotel, ett 12-våningshus på Manhattan i rödbrunt tegel. En byggnad som kanske till ytan ser rätt oansenlig ut, men vars rum har huserat de största stjärnorna genom tiderna.
Exactly, yeah.
Ed Hamilton, en av de sista som har Chelsea Hotel som permanent bostad. Tillsammans med sin fru Deborah så har han levt på hotellet i över 28 år.
Here's room 115, filled with S&M Queens.
Ed är författare och har bland annat skrivit boken Legends of the Chelsea Hotel. Han minns sitt älskade Chelsea som en enda stor inbjudan. Och han tror att många skulle hålla med honom. För den som högaktade konsten och ville låta sig inspireras så stod hotellets dörrar alltid öppna.
Here they come now, Chelsea girls.
You really thought you were part of something important. And I think even people who came there, you know, for a day or a week kind of felt that. People who stayed there, you know, in the 70s or the 80s, you know, even for a couple months or something, they consider that as a really significant time in their lives and a really inspirational one.
Att oavsett hur kort eller lång tid man stannade på The Chelsea, känna att man var del av någonting viktigt, verkar vara en röd tråd, oberoende vilken del av 1900-talet som man var bosatt på hotellet. Ed minns när han som ung man i Kentucky upptäckte författaren Thomas Wolfes texter, som bland annat skildrar Chelsea Hotel under 1930-talet.
He lived at the Chelsea or was paid for or something by his girlfriend at the time, Eileen, and you know, he had a really tempestuous relationship with her. She was a married woman, and you know, there's stories of them chasing each other through the Chelsea Hotel, throwing things at each other and this and that. You know, if he was looking for a quiet place, he found it, but also he didn't find it.
För Ed blir bilden av Chelsea Hotel allt tydligare genom Wolfs texter. Han ser framför sig ju Thomas Wolfe och hans flickvän Eileen i rena raseriutbrott jaga varandra genom hotellets långsmala och mytomspunna korridorer, medan de samtidigt försöker pricka varandra med mer eller mindre hårda objekt. Och trots att Ed läser Wolfs texter drygt 60 år efter de publicerades, så lockas han. Han är en ung författare och vill till New York där kulturlivet bubblar. Och tillsammans med sin fru Deborah tar de det stora beslutet och flyttar.
We decided to come to New York, and the first place we looked was the Chelsea Hotel. It just seemed obvious.
Att bo på det anrika Chelsea Hotel känns givet. Och Ed och Deborah ringer upp den dåvarande hotelldirektören Stanley Bard, som meddelar att det inte finns ett enda rum att hyra. Ed beskriver det som att de båda blir hjärtekrossade. Men känslan ska inte vara länge. För några dagar senare hittar Deborah en annons i tidningen The Village Voice.
And it advertised for, you know, a single studio apartment. And it didn't say the address or anything, but she just called it and it turned out to be the Chelsea Hotel.
Annonsen som Deborah hittade i tidningen visade sig inte vara vilken studio som helst, utan ett rum på Chelsea Hotel. Ed och Deborah flyttade in på momangen och hyr lägenheten i andra hand för en spottstyver.
it was our dream to live in the Chelsea to begin with. So we just got really, really lucky. And it was a tiny room. I don't know. It must have been like 100 square feet or less.
Rummet var totalt 10 kvadratmeter utan toalett och kök, och de delar badrum med en blandad skara människor. Konstnärer, missbrukare och totala galningar, beskriver Ed.
It was quite a bit seedier than it is now, or than it is even, you know, like in 2000 or something like that. Yeah, I remember, you know, there was like the desk had bulletproof glass so you couldn't grab the clerk.
Året är 1995 när Ed flyttar in, och han minns hotellet som älskvärt men rätt schabbigt. Och hur hotelldisken var klädd i skottsäkert glas. Hundar och katter med oklart ursprung brukade springa löst runt på hotellet. Och på morgonen kunde man vakna upp med en fjunig anonym katt i sin säng.
I moved to this hotel 24 years ago because I got tired of walking 8 flights every night in my tenement. And I started to raise plants because I was in the flower district over on 28th Street. And then I decided to put a canary in, and this whole mess started of that. Later came pythons and tarantulas and...
Men förutom de mer typiska husdjuren som katter och hundar var det en särskild hyresgäst som var känd för att ha en mängd intressanta varelser i sin lägenhet på Hotel Chelsea.
The one story that they always tell is about George Kleinsinger, the composer of Tubby the Tuba, who lived up on the 10th floor. And his widow is still alive, Susan Kleinsinger. But anyway, they lived up there, and you know, it was filled like they had created a jungle and filled it with snakes and monkeys and lizards and all sorts of wildlife.
George Kleinsinger var en amerikansk kompositör känd för sin barnsång från 1940-talet, Tubby the Tuba.
Once upon a time there was an orchestra which was all busy tuning up.
Och ska enligt uppgifter ha haft flera sköldpaddor, en apa, en uppskattad ödla från Patagonien och ormar som var kända för att jaga kackelackor i hotellets trapphus. Kleinsingers änka bor till denna dag kvar på hotellet, och Ed brukar prata med henne. Susanne är konstnärinna och brukar spendera sina dagar med att måla. För om det är något Ed har koll på så är det sina grannar. I flera år har han och Deborah haft bloggen Living with Legends, där de bland annat dokumenterar de boendes livsöden och historier. Ett av deras mest populära inlägg har varit om de spöklika mötena i fastigheten.
There are frequent ghosts, like there's Larry the hipster ghost who wears like a floppy hat, and he, you know, he tells people that the Chelsea is the real world and the world outside is the false world, that here is where it's happening, like that's his message.
Hotel Chelsea är ständigt listad som en av de mest hemsökta byggnaderna i New York, och en av de mer kvardröjande andarna är Larry the hipster ghost, menar Ed. En pratglad typ som är känd för att avbryta andra spöken när de försöker berätta sina historier för besökande, och som vill förmedla sin oändliga ström av visdom till den som vill lyssna. Själv har Ed aldrig sett något spöke. Han har bara fått historierna återberättade. För visst har det skett en hel del kusliga saker på Chelsea Hotel. Otaliga självmord, men även dråp.
City's not interviewing me. Please try and wake up. Do you want me to make you a cup of coffee?
It's my scotch. Yeah, could you?
Yes, I'll make you a cup of coffee. But will you try and fucking wake up, no, please? Because we gave him an interview.
Don't do it.
People seem to have seen Sid and Nancy's ghost, because you know about Sid and Nancy, of course, right? That's the defining event at the Chelsea.
Ed frågar mig om jag känner till historien om Sid och Nancy. Och hur kan man inte? Nancy Spangen hittades knivhuggen på Chelsea Hotel. Hon var flickvän till Sid Vicious, basist i Sex Pistols och en ikon inom punken. Man vet inte till denna dag vem det var, men Sid var misstänkt. Men han dö i en överdos innan rättegången. Nancy ska ha hittats död i deras gemensamma rum på våning ett.
The elevators before they changed them used to always stop automatically at the first floor so that Sid could get out. Because that was the last floor that they lived on, and that was where Sid apparently or allegedly stabbed Nancy to death.
Det är på de två första våningarna som folk påstår att det spökar som mest. Och innan de gamla hissarna byttes ut så brukade de automatiskt stanna på våning ett så att Sid kunde kliva ut.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.
Idag bor Ed och Debra på våning 8 i rum 819 på hotellet. De flyttade dit 1997 efter att ha hyrt i andra hand i 2 år. De bor fortfarande utan toalett, men rummet är tredubbla sin storlek och de kan inte tänka sig ett liv någon annanstans. Trots att Chelsea Hotel är långt ifrån sitt forna jag. Hotellet har sålts och köpts om vartannat. Det har rivits ut och renoverats och sedan 2007 har över 100 hushåll vräkts. Och Ed och Debra är några av de få boende som har lyckats hålla sig kvar på det en gång i tiden kulturella meckat Chelsea Hotel.
You know, I mean it's like one of the most famous hotels in the world and the only one that I know of that was devoted to the arts for, you know, 135 years. And it's just like there's like such an important legacy to the place that it just seems worth fighting for.
En måndag i februari 1981 tog den franska konceptuella konstnären Sophie Calle tillfällig anställning som städare på ett hotell i Venedig. Hon ansvarade för 12 rum på 4:e våningen, men förutom att utföra sina arbetsuppgifter passade hon även på att snoka runt bland hotellgästernas personliga tillhörigheter och kartlägga deras rutiner. Hon fotograferade rummen, inredningen och inte minst gästernas saker. Hon förde också dagbok över allt hon noterade i rummen när de boende inte var där. Hon lärde på sätt och vis känna gästerna utan att träffa dem. På fotografierna från hotellet som finns samlade i Sophie Calles bok The Hotel syns spåren som gästerna lämnat efter sig på sina rum. En välanvänd kam på kanten till ett handfat, en papperskorg full av apelsinskal, kostymer och klänningar prydligt upphängda på galgar i garderoberna, ett påbörjat korsord på ett nattduksbord, en sidenpyjamas slängd över en stol, underkläder på tork i badrummet, vykort som ännu inte postats, halvt urdruckna spritflaskor, några porrtidningar och ett krucifix. I sina anteckningar från måndagen den 16 februari 1981 skriver Sophie Calle: jag går in i rum 44. Bara en av sängarna är obäddad, den till höger. En stark, unken lukt. Jag öppnar fönstret på vid gavel. Vid den första anblick verkar det som att det är en man som bor här. Jag ser ett par enorma skor under väskstället. På resväskan, som är stängd, ligger några vykort skrivna på tyska, alla med adresser i Basel. Till frukost en slät kopp kaffe. Han har inte rört bananen. I garderoben hänger endast en fårskinsjacka. I en av fickorna hittar jag en kalender med anteckningar på tyska, ett språk jag inte talar. Det enda som går att förstå är datumet 24 februari mellan klockan 15 och 17, Nietzsche. I den andra fickan finns några olika saker som jag sprider ut på sängen för att fotografera. 3 tygnadsdukar, en hårborste, locken till 2 saltkar, ett måttband och ett blankt receptblock från ett sjukhus i Basel. På en sida har någon skrivit aspirin. Senare samma dag checkar mannen ut från hotellet. Kvar glömd under huvudkudden hittar Sophie Kall en av hans näsdukar. Människorna som Sophie Kall beskriver i sitt konstverk The Hotel skulle kunna vara vilka som helst. Men så är det också en av de stora tjusningarna som hotellet har att erbjuda, den tillfälliga anonymiteten. Där ges möjligheten att checka ut från sin vardag och i viss mån även från sig själv. För hotellet är en plats som används av vissa för att kunna låtsas vara någon annan. Inte minst i fiktionens värld så är konceptet att checka in under falskt namn ett återkommande fenomen. Men i verkligheten är det kanske inte lika enkelt.
Grand Hotel, du pratar med Filippa, hur kan jag hjälpa till?
Jag har ringt upp receptionen på det anrika Grand Hotel i Stockholm för att reda i en fråga som jag på en lång rad olika internetforum sett att folk faktiskt undrar över. Och det är om det går att checka in under något annat namn än sitt eget.
Alltså våra regler är ju att när du checkar in så måste du ha legitimation med dig. Vi tar ju legitimation på alla gäster. Det går inte att hitta på ett namn liksom.
Har du varit med om någon gång att någon har försökt det?
Ja, absolut. Det har hänt. Men då, vi nekar ju då.
Ja, också på internetforumen blir svaren att det inte är riskfritt att försöka checka in under pseudonym. Folk vittnar om att inte alla hotell är lika noga med att be om legitimation. Men att i de fall man blir upptäckt med sin lögn riskerar man att hamna på bar backe. Men för den som ändå vill vara inkognito finns det en annan metod att tillgå.
Is Miss Scott staying here?
No, sir.
How about Miss Flintstone?
No, sir.
Bambi?
No, sir.
I film och så ibland så är det som att det är så kända personer som bor på hotell fast under ett annat namn för de ska liksom vara lite hemliga.
Precis, det är okej med alias namn. Det kan man ju ha.
Är det vanligt?
Ja, det händer att man, när det är personer som inte vill gå ut med sitt vanliga namn så kan de ju boka under ett alias. Men då får vi information om det.
Men måste man vara väldigt känd för att få göra det eller kan vem som helst göra det?
Vem som helst kan göra det.
There was a Miss Pocahontas, but you checked out about an hour ago.
Men om vi släpper teknikaliteterna kring det här med själva incheckningen, för oavsett vilket namn man går under så finns det på hotell förutsättningar för att checka ut från sitt vanliga liv och för att istället kunna låtsas vara någon annan.
Det vore härligt att vara någon annan en stund, någon gång.
Och just den idén undersöker spelfilmen Hotell som i år firar sitt 10-årsjubileum.
Att man får komma bort eller ta semester kanske man kan säga från allting som man bär med sig, du vet.
Jag tänkte på det när du ringde så tänkte jag så här, min film Hotell, hur kom den till egentligen? I Hotell så är det ju så att det är några som går i en terapigrupp och sen så tycker de inte riktigt att det funkar och sen så bestämmer de sig då liksom att lämna den här terapeuten och istället liksom åka iväg och låtsas vara någon annan på olika hotell.
Jag har åkt hem till filmens regissör och manusförfattare Lisa Langset. Frö till filmidén såddes tidigt, redan när Lisa i de sena tonåren var ute i världen och backpackade.
Och det var ju före internet, det var ju före sociala medier, det var liksom, jag hade inte mejl ens en gång. Mina föräldrar fick något vykort, liksom, jag lever, nu ska jag till Nepal.
Det var i en liten ökenby i norra Indien som Lisa träffade på en annan resenär som bodde på samma hostel och på en bar berättade han för henne om hur han hade varit vän med sångaren Kurt Cobain som något år tidigare gått bort. Lisa Langset som älskade Nirvana fick nu ta del av en radda anekdoter om hur resenären hängt och till och med spelat med Kurt Cobain. Och det slog Lisa att hon inte hade någon aning om han talade sanning. Kanske var allt sammans bara hittepå och hon hade inget sätt att kontrollera om det stämde.
Men så efter ett tag så kände jag så här, det kanske inte spelar så himla stor roll. Jag sitter här, jag får mina öl, jag lyssnar på liksom olika stories som Kurt Cobain, I'm fine.
Och redan dagen därpå märkte Lisa Langset hur den påstådda kompisen till Kurt Cobain påverkat henne. Det var när hon skulle äta lunch som hon började prata med några holländska backpackers vid bordet intill.
Och då brukar man alltid ställa så här, var kommer du ifrån, vad jobbar du? Och då slängde då frågade hon så här, var kommer du ifrån? Han kom från Sverige så här. Så, vad jobbar du med? Eller lite så här, man pratar lite så här. Då säger jag, läkare, säger jag. Jag kom inte och tänkte, för jag hade liksom inte riktigt planerat det, utan jag bara sa det som en så här, och jag var ju lite för ung för att vara läkare och såg väl antagligen inte, absolut inte ut som en läkare. Men det var någonting i blicken hos dem, för de visste ju inte heller, de kan ju inte säga så här, det tror inte vi på, utan de utgick ifrån att jag var läkare. Och så pratade man lite ditt och datt liksom, och sen så gick de, så det var ingen stor grej. Men jag kommer ihåg den där blicken i deras, för att jag var ju någon slags förvirrad, förvuxen tonåring som inte hade en aning vad jag skulle göra med mitt liv. Jag var väldigt så där lös i kanterna. Bara den här blicken, att de gick från att se den personen till att de helt plötsligt såg en läkare i mig, gjorde ju att jag också liksom helt plötsligt blev så här, fick lite rak rygg och började prata lite så här, ja, jag hade varit där och där och liksom. Och det var någonting i det, den här möjligheten till förvandling.
Den här tanken om att hotellet är en plats där det går att förvandlas till någon annan fanns kvar hos Lisa Langset genom åren och blev så småningom utgångspunkten för filmen Hotell, där karaktären Erika, spelad av Alicia Vikander, lever ett till synes perfekt liv när hon går igenom en traumatisk förlossning där hennes baby hjärnskadas och Erika hamnar i en förlossningspsykos och inte klarar att acceptera sin nya tillvaro.
Jag har också tänkt så, som ni. Ja, alltså att byta ut allt bara. Jag vill vara någon annanstans. Nej, men någonstans där jag som inte, där jag inte kan relatera till någonting, där jag får vara Som jag vill vara, som på ett hotellrum, har jag tänkt ibland.
Tillsammans med fyra andra från sin gruppterapi checkar Erika in på hotell för att fly från sin nya vardag. Men vad är det då med hotellet som gör det till en så bra plats för att kunna låtsas vara någon annan?
Alltså i vardagen så har vi ju otroligt mycket saker runt oss som bekräftar någon slags idé om vilka vi är. Alltså vi har där vi bor och vi har människor runt oss som utgår från att vi är samma person idag som vi var igår.
Hotellet däremot erbjuder en mer neutral plats, fri från våra valda identitetsmarkörer. Där man dessutom inte behöver ta ställning till de flesta av vardagens bestyr. Och där Lisa Langset ser att det finns potential att utanför sina valda ramar faktiskt testa att göra andra val. Och kanske till och med också börja tänka på nya sätt. I filmen Hotell är huvudkaraktären Erikas liv omkullkastat. Men på hotellet börjar hon och de andra i gruppen organisera en slags självutvecklande lekar. Allt för att lämna sina jag.
Det är så stora saker så att hon har inte möjlighet att gå direkt på dem. Så att jag menar, möjligheten till leken är ju också ett sätt att närma sig själv på ett sätt som inte kanske är rationellt. Överraska sig själv i vem man är också, kan också vara ett sätt att hitta nya vägar inom sig. Det tror jag väldigt mycket på. Det kan jag känna igen i mig själv också. Alltså att går man direkt på det som är extremt svårt så kan det ju nästan bli som en vägg bara.
Lisa Langset säger att hon ville göra en film där den rosa pastelliga hotellestetiken i Sofia Coppolas Lost in Translation fick möta stöket i Lars von Triers Idioterna. Hon lockades av hotellens upphöjt, kuraterat vackra estetik men ville utsätta den för karaktärernas kaos och vilda övningar. Allt från omvårdnande lek med dockor till rätt smärtsam reptortyr.
Det var min liksom grundidé från början, att liksom försöka skita ner den där skönheten och lämna den där perfekta ytan genom karaktärerna och vad de gjorde i den här perfekta ytan. Att ha skönhet och perfektion som är utgångspunkt och sen deras lek som är liksom stökig och mycket mer psykologisk och vild och liksom och spårar ur och sådär liksom i det där vackra, som en, att det skulle finnas en krock i det.
Bondage i det liksom kliniska konferensrummet.
Ja, precis. Exakt.
Poängen är det ska jag göra ut. 3, 2, 1, dra.
Dramatiken i filmen Hotell dras till sin spets. Men det här med att bege sig till ett hotell för att bli en annan, eller i alla fall slippa undan sin vardag, verkar faktiskt vara vanligare än man kan tro. I alla fall om man läser på forumet Flashback. För där vittnar flera om hur de, trodde eller ej, gör något liknande, nämligen resor iväg i smyg.
Man säger till sin partner, jag måste åka på en jobbresa.
Ja.
Men sen egentligen så tar man semester och så bara åker man iväg själv för att man vill få vara lite för sig själv. Och...
Men inte det en Claes Östergren novell tror jag faktiskt också. Hans fru tror att han är otrogen men det visar sig att han bara åkte iväg för att få vara i fred. Men så kan han inte säga det att han vill vara i fred, så det är liksom bättre att hans fru tror att han har varit otrogen, för det är så konstigt att bara vilja vara i fred. Så att ha varit otrogen är liksom en mer legitim anledning.
Men borde vi då kanske börja tillåta varandra att då och då checka ut från vardagen? Frågar jag Lisa Langset. Ja, kanske det, svarar hon. Men tillägger att halva grejen nog ändå är laddningen i att få göra något i hemlighet. I en tid där närmast allt i vår tillvaro redovisas i olika sociala medier blir lockelsen att få göra saker i skymundan än mer stark.
Så det behöver inte ha varit något jättefarligt eller jättedrastiskt, men det finns en... Jag tror att hemligheter är väldigt aktuellt i vår tid och också så här exotiskt på något sätt.
Regissören och manusförfattaren Lisa Langset påtalar att det idag är betydligt svårare att låtsas vara någon annan än vad det var på den tiden då hon utgav sig för att vara läkare. Idag går det på några sekunder att på internet kolla upp ett namn och trovärdigheten i någons berättelse.
Går det då? Är det möjligt då via ett hotell bli en annan människa?
Alltså det beror ju på vilken nivå man pratar om.
Ja, även om man inte blir en helt ny människa så ser ändå Lisa Langset potential för att den som checkar ut från vardagen och checkar in på hotell kan börja tänka på ett lite annat sätt och kanske till och med lämna hotellet med en annan blick på sig själv. I filmen Hotell tycks karaktären Erika nå en acceptans för hur hennes riktiga liv blivit. Och hon återvänder till slut till sin baby.
Det fanns en tidig manusversion när hon liksom bara drog ännu längre. Då blev filmen också för enkel eller hade också slutat i liksom självdestruktivitet. Alltså att jag tyckte att det var fint att hon på något sätt hittade ett nytt sätt kanske att vara och därmed också hittade ett sätt att vara mamma till det här barnet, att hon går tillbaka där och sen vet vi aldrig riktigt hur det går. Vi behöver inte romantisera att det ska vara enkelt, för det tror jag inte att det är, men däremot hittar hon ett nytt sätt att närma sig den här nya situationen. Hon behövde liksom en paus för att komma tillbaka och bli någonting nytt.
Hösten 2000 slog det italienska modehuset Versace upp dörrarna till vad som sades vara världens första modehotell, Palazzo Versace i den australiensiska kuststaden Gold Coast. Hotellet gick i samma överdådiga stil som modehusets kläddesign. Flera miljoner dollar hade lagts bara på marmor och märkets karaktäristiska mönster täckte allt från fåtöljer och soffor till gardiner och kuddar. I lobbyn möttes gästerna av en enorm kristallkrona som en gång tillhört modehusets grundare Gianni Versace. Och förutom 200 rum och 72 lägenheter fanns på hotellet också restauranger, barer, butik och en balsal för 600 gäster. Storslaget var bara förnamnet. Sedan dess har fler modeskapare öppnat sina egna hotell eller varit med och inrett andras. Giorgio Armani har hotell i Dubai och Milano. Ralph Lauren på Jamaica, och i våras slog skodesignern Christian Louboutin upp dörrarna till ett litet boutiquehotell i Portugal. Men för hotell som vill vara något utöver det vanliga är det inte bara saker som inredning och servicenivå som är viktiga. Även små osynliga detaljer kan ägnas stor omsorg, som hur det doftar på hotellet till exempel.
Under det senaste decenniet har fler och fler hotell därför börjat skapa sina egna doftprofiler. Det handlar om särskilt framtagna dofter som kan spridas i hotellbyggnaden genom ventilationen, brinnande doftljus, diskreta doftpinnar eller säljas som parfym till gästerna. Ofta är det hotellet som ger en expert på området i uppdrag att ta fram en doft som kan användas i huset och i rummen. Men på hotellet Ett Hem i Stockholm var det tvärtom. Där var en stamgäst som en dag kom fram till ägaren Jeanette Mix och sa att han hade en doft i åtanke som han gärna ville skapa till hennes hotell. Gästen visade sig vara parfymören Julian Bedell.
So Julian was one of my first guests. So I opened May 2012 and Julian came the first summer.
I was one of the first guests, I believe.
Jeanette Mix och Julian Bedell sitter i Stockholm respektive Milano. De berättar för mig över videolänk hur deras samarbete med att ta fram en parfym till Jeanette Mix Hotel såg ut. Medan Julia Bedell behöver ta fram och kolla i kamerarullen i mobilen för att minnas exakta datum har Jeanette Mix det hela väldigt klart för sig. Julian Bedell, grundare och näsa bakom parfymhuset Fuegia 1833, var en av de första gästerna på hotellet i Stockholm när det öppnade 2012.
We spoke briefly. I didn't know what he was doing. But after a year, he actually came to me and said, you know what? Now I know what this house smells like. So I would actually like to do the scent of the house.
Ett år senare, efter att ha varit på besök några gånger, berättar Jeanette Mix att han kom fram till henne och sa att nu vet jag hur det här huset doftar. Jag vill göra er parfym.
And I think that's how it started.
Argentinaren Julian Bedell hade varit i Sverige flera gånger innan han kom till Stockholm. Han berättar att han, genom att ha sett olika delar av landet under sina resor, hade skapat sig en uppfattning om vad han kallar för det botaniska landskapet. Något som är väldigt viktigt för honom i hans skapande av parfymer. Samtidigt, säger han, hade just den här doften aldrig kommit till utan Jeanettes hotell.
I wouldn't arrive to that scent if the hotel didn't exist. It's not a formula that I could have arrived to.
No, exactly, exactly.
Jeanette Mix hade redan från hotellets öppnande haft tankar på att skapa en doft, men inte riktigt vetat i vilken riktning hon skulle gå.
And I wasn't that 100% sure myself what the scent would be.
När Julian Bedell föreslog att han skulle göra parfymen kände Jeanette Mix direkt att hon litade på hans kunskap och näsa. Han kom till henne med ett 20-tal doftnoter och ville veta vad hon tyckte om dem. De kom överens om 10-12 stycken för Julian Bedell att arbeta vidare med, och efter det fick han helt fria händer.
Out of those 25, I think we sort of like agreed around like 10-12, and from that on it was, you know, I had no part in it at all.
Alltså just rumsdofter har vi kunnat prata om sen egentligen slutet av 1800-talet. Första gången i liksom den svenska dagstidningshistorien som vi tar in ordet rumsparfym bland de större dagstidningarna i 1882.
Victor Langer är parfymexpert och föreläser om ämnet på bland annat Beckmans Designhögskola i Stockholm. Han säger att de senaste 20 åren har sett fler och fler hotell skapa sina egna doftprofiler. Men det är alltid en balansgång när det kommer till att skapa en doft till en miljö där många olika typer av människor kommer att vistas.
Å ena sidan vill man ha någonting som ger en känsla av unicitet eller exklusivitet som kommunicerar olika typer av, vad ska man säga, olika typer av värden, både i den liksom rumsliga levda miljön som hotellet utgör men också i förhållande till varumärket som det här hotellet också representerar. Och det där kan ju vara super svår översatt och bli ganska flummigt ganska snabbt när man tänker att hur blir det en doft exklusiv? Hur doftar en hotellobby om den ska dofta som att man ska vilja vara där jämnt och sådär? Och framförallt i ett ämne generellt som är både suggestivt och subjektivt på många sätt, så blir det svårt att tala om hur det saker är lyckade eller inte. Men då kan man väl tala mer kanske om framträdande exempel. Om man ska nämna ett så, som var ganska tidiga, ett så ikoniskt hotell i Paris som heter Hotel Cost till exempel. De var snabba med att ta fram en egen rumsparfym i samarbete med parfymören Olivia Giacobetti. Och den här liksom använder de då på hotellet, men den finns också som en parfym som man kan köpa med sig hem och bära på kroppen, och som nu har blivit en hel, tror jag, en hel så serie med produkter. Så den är väldigt så tydligt samtida exempel på en väldigt lyckad produkt som också har gått utanför hotellmiljön och också är en uppskattad parfym.
Ett av mina egna starkaste doftminnen är faktiskt från ett hotell. Jag var 8 år gammal och var i London för första gången med min familj. Vi bodde på ett hotell som mestadels var beläget under marknivå. Och mina föräldrar har i efterhand berättat att det östeuropeiska paret som ägde det endast tog betalt i kontanter. Och att frukosten bestod av konserverad frukt och vitt bröd. En frukost som inte höll 4 barn under 10 år mätta särskilt länge. Ni förstår säkert att detta hotellet inte hade någon egen doftprofil. Men varje gång jag känner doften av English breakfast tea så slungas jag tillbaka till frukostrummet utan fönster och med röd heltäckningsmatta. Doften är för mig förknippad med lyx eftersom det var första gången jag bodde på hotell. Men också med känslan av en ny stad, sommarlov och att bo 4 stycken i samma rum. Något jag då tyckte var oerhört mysigt. Och precis det där, säger Victor Langer, är vitsen med att ha en specifik doft skapad till ett hotell. Vårt doftsinne är tätt sammankopplat med vårt minnescentrum. Och en doft som känns exklusiv och avkopplande till exempel är en som vi gärna håller kvar vid. Har man dessutom köpt ett doftljus eller en parfym med hem är det ett effektivt sätt för ett hotell att sprida både väldoft och det goda ordet.
Så fort vi tycker om någonting rent liksom instinktivt så känner vi ganska starkt för det. Just doftsinnet är ju limbiskt sammankopplat med känslocentrat direkt. Vi är benägna att kommentera på att någonting doftar gott ganska instinktivt. Och gör vi det då i någons miljö så är det en komplimang såklart. Men det blir också någonting i det sociala där den här marknadsföringen kan verka också. Att just så man är hemma hos någon, det doftar gott där. Då funderar man lite så här, det kommer från ett hotell. Man kanske googlar upp det där hotellet, vad använder de för produkter och så vidare och så vidare.
Men doft är ju alltid subjektivt. Finns det noter som alla i regel tycker om?
Man kan säga att det är svårt att tala om några universella dofter som alla tycker om. På samma sätt som alla kommer inte tycka om alla färger och alla kommer inte vilja ha samma typer av kläder på sig och sådär. När man har, det finns väl psykologer och liknande som brukar forska kognitivt på doftsint och hur det där fungerar. Och då gillar man ju att göra sådana här liksom kvantitativa studier där man då låter jättemycket människor dofta på saker och så ska man försöka ranka då vad som är liksom världens trevligaste doft. Och då brukar väl vanilj vara det som är universellt det som vi människor verkar tycka är minst oaptitligt, eller vad man ska säga. Där vi kan mötas liksom i att alla tycker i princip att vanilj doftar gott. Men det betyder ju inte att alla hotellrum som alla vill bo i, om de doftade vanilj så skulle vi tycka att det hotellet blev extra bra och sådär. Så att det, ja, men det är lite svårt. Jag skulle säga att svaret är nej, även om vi gärna vill hitta det.
Så hur blev doften för Jeanette Mix Hotel? Doftnoterna som Julian Bedell jobbade vidare med var träiga och järvare än hon tror att hon själv hade vågat gå på. När jag får tillfälle att sniffa på den tycker jag den doftar varm skog, tall och kåda. Och Jeanette är väldigt glad för att det var just Julian Bedell som kom fram för 10 år sedan och föreslog samarbetet.
Maybe I wouldn't have been that brave myself if I were to do it. So I have to say it is sort of Julian getting to know maybe me and the place and then understanding what the smell is.
Doften är så synonym med hotellet eftersom Julian Bedell hade lärt känna det och henne innan han skapade doften, säger Jeanette Mix. Det håller Julian Bedell med om. För precis som han hade fördjupat sig i Sveriges botaniska landskap kände han också hotellet. Han säger att han tog inredningen med de stora möblerna i trä i beaktning när han planerade för hur parfymen skulle dofta.
So you try to create a formula that match that not only mood or environment that is humanly created, but the furnitures and the space.
10 år efter att Julian Bedell kom fram med ett förslag om en parfym till Jeanette Mix kan doften, som namngivits efter hotellet, kännas genom hela huset där den används bland annat som rumspray och doftljus. Och när Jeanette Mix då och då får frågan om hon är redo för en ny doft säger hon att det aldrig kommer hända.
Now and then people call me and ask if I'm, you know, ready for a new scent. And that's never gonna happen. We have our scent and we will have to live with this. Yeah, I want to live with this for, you know, forever. So
part of your identity now.
Yeah, it is completely part of my identity. Completely.
Det börjar bli dags att checka ut. Hög tid att samla ihop alla tillhörigheter, packa väskan och lämna in nyckelkortet i hotellreceptionen. I en punktlista från ett reseföretag med rubriken Vett och etikett, 10 oskrivna regler som varje hotellgäst bör följa, lyder punkt 8. Ta väl hand om ditt hotellrum och dess innehåll under din vistelse. Hotellet förväntar sig att rummet är i samma skick som när du checkade in och du kommer själv att få bekosta eventuella skador. Självklart för många, men långt ifrån alla. Inte minst kända rockstjärnor har haft en viss benägenhet att lämna sina hotellrum i allt annat än städat skick.
Eagles har gjort det. Led Zeppelin likaså. Mest känd kanske ändå Rolling Stones är. På deras USA-turné 1972 ryckte Keith Richards ut TV-apparaten från rum 315 på Continental Hyatt Hotel. Sen släpade han ut den till balkongen ihop med Bobby Keys och slängde ner den 10 våningar så den landade på parkeringsplatsen. Allt medan kameran rullade.
Det här med att kasta ut tv-apparater är ju en klassiker. Det måste man ju alltid göra då, liksom någon gång som ett rockband.
Nicke Borg i rockbandet Backyard Babies. Han har också slängt en tv genom fönstret från sitt hotellrum.
Vi skulle göra det från ett hotellrum och det visade sig att tvn var helt enkelt för stor. Det var något sånt här, alltså fönstret var tvådelat, om man säger. Så vi hämtade brandyxa i vår turnébuss och högg isär tvn först i två delar innan vi kunde kasta ut den från hotellrum. Det finns inga gränser för dumheter.
Det sägs att den första som slog sönder ett hotellrum i modern tid var författaren F. Scott Fitzgerald och hans fru Zelda. De lyckades tutta eld på sin bungalow på The Ambassador Hotel i Los Angeles efter en senats baluns. Och sen dess har det fortsatt. Den ena, ofta manliga, superstjärnan efter den andra har plundrat, förstört och vandaliserat sitt tillfälliga boende. Rockbandet The Who's trummis till exempel, Keith Moon. Han var känd, eller ökänd hur man nu ser på det, för att spränga sönder toaletter och köra diverse bilar ner i simbassänger.
Det börjar väl någonstans med att någon gör någonting och sen så spårar det ur liksom. Och mängden alkohol och droger styr väl hur mycket det spårar ur.
Och det är en grupp som är värre än alla andra.
Hårdrockarna har ju slagit sönder mer saker än många andra. Men det gäller ju även en del stora popband också. Och så
här. Det här är Anders Tegner.
Tegner, va? Ja, inte Tegner.
Han är journalist och har skrivit om rockmusik sedan han var i tonåren.
Men det är väl egentligen hårdrockarna som har fått bära hundhuvud för tv-apparater som åker ut. Och det blev på något sätt så att det så här, när man väl slog igenom, då skulle man slänga ut en tv för att man kunde. Liksom. Då var man så upp på vall.
Under 80- och 90-talet låg Anders inbäddad i långa perioder på turné med band som Europe, AC/DC, Mötley Crüe, Kiss, Metallica, Bon Jovi.
Jag har ju också levt nästan ett rockstjärneliv med att resa runt och bo på hotell.
Och under sina många månader på turné med rockstjärnorna skrev och recenserade han inte bara om banden. Han festade också med dem.
Men vi monterade ner en dörr på ett hotell en gång, jag är i Uppsala. Det var någon blöt efterfest. Jag tror att det var en Europe-spelning, men jag tror att även Treat och lite andra band var där. Liksom. Så att det var så här, alla triggade varandra. Det åkte ner lite så här stolar och grejer i någon pool där också, minns jag. Men vi släppte omkring på den här dörren i korridoren. Vad vi skulle göra med.
Du också?
Ja, jag var med och bar. Men jag har annars varit ganska fredlig. Snodde askkoppar gjorde jag. Det var det.
Men tillbaka till Nicke Borg och Backyard Babies. De bildades 1987 och släppte sin första skiva 1994. De var fyra killar från Nässjö i Småland. Förutom Nicke så är det Johan Blomqvist, Peder Karlsson och så Dregen förstås.
Alltså, vi började ju spela rock and roll för att allting attraherade oss. Och om jag ska vara riktigt ärlig så kanske det, musiken attraherade oss minst. Det var väl hela paketet liksom.
Vad var i paketet?
Ja, men alltså du vet, festen, tjejerna, resandet, att liksom bara vara outlaws liksom. Vi kom ju från en väldigt liten stad liksom med mycket fördomar och du vet så här, och antingen så blir du sportfåne eller så blir du bänkalkis liksom. Och vi såg direkt, vi vill bli rockstjärnor liksom. Det var ju det. Alltså både jag, Dregen och Peder Johan hade liksom en enorm beslutsamhet att vi skulle bli just rockstjärnor. Och hur vi skulle ta oss dit, det var ointressant. Vi stod liksom och intervjuade oss själva ungefär i spegeln med hårborsten och så här. låtsas att vi var på MTV, och mycket riktigt bara några år senare så var vi på MTV utan att ens ha släppt en skiva. Så att,
vad var det ni drömde om då?
Ja, men alltså alltihopa, den här ouppnåliga liksom, att vara lite utanför samhället, gå sin egen väg, naturligtvis berömmelse. Det där är svårt egentligen att se tillbaka och se exakt vad det var liksom. Men det har ju en extrem attraktionskraft, och det har det ju än idag liksom.
Men vad gör det med en då? Hur blir man då?
Ja, alltså det där är ju också en jättestor diskussion. Det är ju en livsfarlig grej att vara involverad i, för att det är ju aldrig sunt för någon enstaka människa att få för mycket berömmelse och jag säger det omkring sig, och speciellt om man inte har liksom båda fötterna på jorden.
Men nu känns egentligen den sekunden efter när man precis trashat klart?
Det är inte direkt tillfredsställande alls efteråt. Alltså. Det är snarare hur tar vi oss ur det här? Jag vill ju gå och lägga mig nu och det gick inte. Nej, okej. Okay. Väldigt mycket så här, oj då. Blir ju oftast inte heller som du hade tänkt dig, som det där med tvn eller så vidare, och antingen så ramlar du och slår dig själv liksom, och så där, och så hoppar ner så att det liksom inte så bra och så vidare. Det är många stukade händer och vrickade fötter och... Jag vet, vi började ju väldigt unga liksom, man kan inte komma ihåg exakt när det här var, kanske slutet på 90-talet någon gång liksom, att det skulle kännas liksom helt absurt om vi skulle göra en sån sak. Ja, nu dricker knappt någon längre heller. Men vi skulle göra det idag liksom. Det är ju lite så här, men jag måste ändå säga att det var en lång period i för sig. Men don't shit where you eat är ju ett uttryck som är ganska intressant. Vi har ändå varit ganska så här, våran buss och våra hotellrum är ändå där vi bor och lever och verkar. Så att jag tror att om hotellrummet vi slår sönder var nog oftast någon annans.
Men då Anders, om man skulle göra en best of-lista på de svenska rockmusiker som var värst när det kommer till att slå sönder hotellrum, vilka skulle vara med på den?
Ja, det är, alltså, där har vi en ointaglig första plats av Yngwie Malmsteen. Ja, de har nästan världsrekord i förstörda saker. Alltså de slängde ut massor med tv-apparater och hade sönder saker och satte ljudstopp i toaletter så att det blev översvämning och hyrde bilar. Och varenda gång de hyrde en bil så lämnade de alltid tillbaka den krockad. De körde in i staket och skrapade upp lacken längs betongväggar och sådär. En gång lämnade de tillbaka ett baksäte bara, tror jag, för resten av bilen var liksom helt demolerad. Sen är det nog rätt långt i andra klassen, tror jag, för att svenska band överlag har ju skött sig väldigt bra. Vi har ju en liten annan tradition. De flesta hårdrockare i Sverige är ju ganska väluppfostrade pojkar, men Europe överlag kan man ju verkligen inte påstå har varit några röjiga killar liksom. Och vad som har hänt med Backyard Babies och de här, det har säkert hänt någonting liksom när de har röjt runt.
Vi har ju varit portade från på ett gäng hotell runt om i världen liksom, kanske mycket i Sverige liksom. Det var ju en period där när slutet på 90-talet liksom, när Backyard Babies breakade, Helicopters fanns, så det var alltså mycket fokus på den här Scandinavian rock scene liksom, och folk ville gärna liksom, det gjordes liksom reportage så här, tidningar som Slits och grejer som liksom verkligen ville få det till mycket mycket värre än vad det var liksom, och det triggade ju oss att göra grejer. Så att vi hade ju redan ett rykte om, det var mycket kvällspressen så här, blåste upp artiklar om sönderslagna hotellrum, bråk med folk och du vet, och droger till höger och vänster.
Men var det inte så då?
Jo, det var det väl till viss del alltså, men det gjorde ju också kanske att man när man väl vill komma till ett hotellrum och bara sova och trött, så fick man det sämsta rummet, för att man trodde att det skulle gå åt helvete.
Men du Nick, jag måste ändå fråga. Jag vill verkligen inte moralisera över det ni gjort. Men hur ser du egentligen tillbaka på hela den där perioden och hur ni rörde runt? Skäms du?
Nej, absolut inte. Alltså det är ungefär, det går ju liknande med allting som man gör när man är ung liksom. Alla gör ju dumma saker när man är ung, men vi gjorde det liksom extremare och att det blev uppmärksammat i media. Det är liksom egentligen den stora skillnaden.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Viola Nilsson, Tove Lindell, Alva Nyblom, David Mer och jag som heter Erik Schulin. Tekniker är Christer Orteg och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, stilip1.